Tack Herre att du har gett oss ditt ord Herre, där du talar till oss och vill visa oss Herre vad du vill lära oss Herre. Tack att vi får vara dina lärjungar idag. Fortfarande Herre så talar du till oss, du kommer till oss och du vill undervisa oss. Låt oss få uppleva mer och mer av dig Herre och få vandra med dig Herre och låta våra liv få bli präglade i den här världen på det sätt som du vill. Tackar dig för den här stunden. Jag tror att du har varit med och förberett och du har någonting att säga till oss alla som har samlats här idag. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen. Vad roligt att ni har vågat er hit idag. Ni har förstått att vi kommer att handla om pengar idag. På grund av titeln Lärjungaskap och ekonomi. Och det är ju så att det känns intressant. Jag har känt mig väldigt inspirerad när jag har förberett de här grejerna. För det är ju att vi tänker olika saker om de här bitarna. Men det som kommer att vara i fokus idag och de här andra tillfällena är Bibeln. Vad har Bibeln att säga om pengar? Det är det som vi kommer att ägna oss åt och se på. Och sen så får vi ställas mot det allihop och fundera och vad säger Jesus om de här bitarna? En hel del gör han. Han pratar mycket i liknelser. Och två tredjedelar brukar man säga ungefär av hans liknelser så handlar om pengar eller förvaltarskap och liknande. Paulus nämner också mycket om det här, precis som vissa röster i Gamla testamentet. Så vi ska se på det här idag, starta upp. Jag har åkt på en sommarförkylning men jag garderar mig med lite vatten och halstabletter här så jag kan nog ta mig igenom den här dagen tror jag. Under tre söndagar nu så kommer vi ha ett tema här då på gudstjänsterna som har döpt till lärjungaskap och ekonomi. Och jag valde de här orden för jag tycker att de relaterar bra till varann vad det här handlar om. I slutet av sin tid på jorden så när det var dags för Jesus att lämna så har han samlat sina lärjungar och precis innan han återvänder till himlen så säger han så här och då läser jag ur Matteus 28 och det ska finnas med där precis. Då trädde Jesus fram till dem och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. De 12 som Jesus hade samlat runt omkring sig så kallades för lärjungar. Och samma namn så fanns också på andra som fanns i hans närhet. Vi läser om att han ibland sände ut de 12 lärjungarna, ibland var de 70 till antalet. Men lärjungar så var det namn som de människor som fanns i Jesu närhet kallades. Det var det namn som han gav dem. Det var personer som höll på att lära sig. Och de höll på att lära sig av Jesus. Och innan de här närmsta kretsen på 12 sändes ut och med evangeliet över världen så hade de ju fått vart med Jesus i 3,5 år ungefär och lärt sig. De hade varit med honom och lärt sig hur det gick till och sen så fick de också gå ut och sprida hans budskap efter det. Ett kristet liv så är en kallelse till lärjungaskap. Att lära sig bli en person som mer och mer återspeglar Jesus i den här världen. Det har det alltid varit och det kommer alltid att vara en kallelse till lärjungaskap. När Jesus sa i det här bibelstället som vi läste så säger han inte gå därför ut och gör alla folk till troende. Han säger inte heller gå ut och gör alla folk till kristna. Utan han använder det här ordet lärjungar. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och kristen och en lärjunge så är per automatik inte samma sak. Lite förenklat så kan man säga så här att alla lärjungar som finns och har funnits, de har varit kristna. Men det är inte alla som är kristna som kallar sig kristna som är lärjungar. Om ni förstår, den hänger med på den bilden där. Och det är självfallet så att är du kristen och har en tro på Gud, så är det någonting av nåd, och frälsningen är av nåd. Men det innebär inte automatiskt att alla börjar leva ett liv som man skulle kunna kalla då för ett lärjungaliv, när man vill ta det här Jesuslivet på allvar. Man kanske lever i världen, man har en tro på Gud och man går till kyrkan och så vidare, men om man tänker på hur man lever sitt liv så är det annars så, och prioriterar, så är det inte egentligen någon större skillnad om man ser på människor i världen, utan man har det så. Men min mening här med att lyfta fram och illustrera de här skillnaderna, så det handlar absolut ingenting om att peka på att det ska finnas ett A-lag och ett B-lag och att lärjungaskap ska vara någonting för en sån här kristen elit. Absolut inte. Utan det enda jag vill trycka på här är att ett kristet liv har alltid varit och kommer alltid vara en kallelse till lärjungaskap, i en vandring i Jesu efterföljd, där Jesus och hans ord som får mer och mer utrymme till att börja tala in i våra liv och påverka alla områden i våra liv och det som livet rör och det vi möter. Och det är klart att det innebär ju att det är mycket olika saker som påverkas. Ja, allt som man möter i livet helt enkelt. Jag brukar säga så här att i alla kulturer så finns det någonting som är tabu, eller saker som man inte får prata om. Pekfingret. Du kan nämna mycket, men det där, gå inte in på det där. Och i Sverige så brukar man säga så här att kanske det mest privata, det som du inte får prata om, det man inte pratar om i samhället, mer privat än sex och så här, det är pengar. Man pratar inte om pengar. Tänk på det här till exempel om ett sällskap har samlats en sommarkväll. Man äter, man har grillat, man sitter och käkar tillsammans. Och man sitter och pratar och har det trevligt. Och så är det någon person som frågar, ja, hörni, hur mycket tjänar ni nu i månaden? Det ska vara intressant att få höra. Eller, ja, hur mycket får ni ut efter pensionen? De frågorna ställer man inte, eller hur? Man blir ganska så här persona non grata i det sammanhanget om man gör så. Så det är någonting av det mest privata som man, ja, det här pratar man knappt om i samhället. Pengar, eller anmärka på prioriteringar, hur människor använder sina pengar och så vidare. Och därför, just därför, så behöver vi prata om det här i församlingen. Vi behöver prata om det här i våra församlingar. För det som man inte pratar om, det man inte rör vid, det tenderar till att bli lite problem. Saker som man inte tar tag i. Vi berörs alla av pengar på ett eller annat sätt. För vi lever i en värld som till väldigt stor del, i mångt och mycket, är uppbyggd kring så här ett ekonomiskt system som håller världen igång och samhället igång. Så det går ju knappt att leva utan att på något sätt komma i kontakt med pengar och användning av pengar så där. När jag gick min pastorsutbildning då, så hade vi andra året i slutet på terminen, så hade vi så här studiedagar på Kaggeholm ute vid slottet där. Och vi träffade bland annat, det finns ju en medielinje där som är ganska omtalad, journalistutbildning. Och vi träffade de eleverna som gick den och lärarna som undervisar på utbildningen. Och då var det en av de här ansvariga lärarna som berättade om en undersökning som klassen hade gjort ett år tidigare. De hade varit ute på stan i Stockholm och frågat då folk i blandade åldrar så här, och som inte hade någon alls någon koppling till frikyrkan. Om till exempel Dagens Nyheter skulle göra en reportageserie om frikyrkan, vad skulle du vilja läsa om? Vad skulle du vilja få reda på? Du som inte känner till frikyrkan eller har någon koppling till frikyrkan. Så den här frågan ställde man till personer då i olika åldrar. Och de fick då svara på olika saker, så gjorde man en sammanställning på de mest 20 vanligaste frågorna eller funderingen, det som folk mest av allt ville få reda på om frikyrkan och frikyrkligheten. Och vad tror ni hamnade högst upp, det som människor mest av allt ville veta om frikyrkan? Jag tror vi har en bild där, vi kan lägga upp den. Det här ville människor mest av allt få reda på om oss som är med i en frikyrka och verksamma. Hur finansieras församlingarnas verksamheter och hur handskas man med pengar i församlingarna? Det tyckte människor var mest intressant att få reda på. Kanske lite oväntat, för det, jag vet inte. Jag blev lite förvånad när jag hörde det. Okej. Men det här var i alla fall det som människor var mest intresserade. Om DN skulle ha gjort en sån här reportage om när man speglar frikyrkan i Sverige, då var det här som människor mest av allt var intresserade att få ett svar på. Och även om man kanske inte pratar om pengar i samhället i allmänhet, så betyder det ju inte för den skull att människor inte är intresserade. Man vill ändå veta och få reda på, uppenbarligen. Det var annars en intressant undersökning där med de här 20 områdena. Jag tror jag får återkomma till den i något annat sammanhang när det passar. Så den här frågan då, hur hanterar församlingarna pengar och finansieras verksamheten? Så här har vi formulerat det i vår församlingsordning som vi har. Och det finns ett avsnitt här som handlar om ekonomi. Där står det: församlingens verksamhet finansieras av frivilliga gåvor. Bibeln säger och kristen tro bekänner att allt ytterst tillhör Gud, Kolosserbrevet 1:16-17. Detta innebär att allt vi har är Guds gåvor som ska förvaltas inför honom. I församlingen får vi hjälp att söka Guds vilja i förvaltandet av vår tid, våra relationer och resurser, så att en generös livsstil uppmuntras. 1 Timoteus 6:17-19. Offrande till församlingen är ett uttryck för förvaltarskap. Allt givande är frivilligt. Bibelns gammaltestamentliga modell med tionde givandet är en god princip, Malaki 3:10, samtidigt som Nya testamentets undervisning inte sätter gränsen där för givandet, Andra Korinthierbrevet 9:6-8. Ett gott förvaltarskap är i Bibeln ett uttryck för och en bekännelse att allt tillhör Herren. Bibeln så har faktiskt väldigt mycket att säga om pengar. Och ja, nu ger jag svaret här då, för frågan är ju, vad har Bibeln att säga om pengar? Ja, väldigt mycket när man börjar undersöka. Och jag sa här i början att vi ska ha tre tillfällen. Och första temat idag då är, vad har Bibeln att säga om pengar? Jag tror jag hade en PowerPoint för de nästa som vi också kommer att ta upp. Nästa söndag så blir temat, vad har Bibeln att säga om givande? Och så avslutar vi den 17:e med, vad har Bibeln att säga om tionde givande? Och gemensamt för alla de här tillfällena som jag sa är att det är den här boken som kommer att vara i fokus. Det är det som står i den här, om de här grejerna som vi kommer att titta på. Vad jag har för tanke om det här, eller vi alla har för tankar om det här, det som inte är egentligen relevant, utan det är vad Bibeln säger om de här sakerna som jag kommer att lyfta fram, och så kommer vi att se på de här och fundera och tänka kring det. Och vi lyfter fram det här för att vi behöver prata om det här. Vi behöver i församlingen så behöver man kunna prata om allt. man behöver kunna lyfta fram allt. Och framförallt om det finns saker som man i samhället inte gärna pratar om, då är det viktigt att vi i församlingen vågar prata om det. Så det är, det är anledningen. Och det kan jag säga, om någon funderar, nej, det finns ingen agenda bakom valet av det här temat, utan församlingens ekonomi, den är rätt stabil. Kunde vara mer i kassorna kanske, men alltså det är inte någon sån anledning, utan ibland brukar man säga så här att den här biten med pengar och förvaltarskap, det borde man lyfta fram, vissa tycker en gång varje år i församlingen, som en återkommande grej så där. Dels då för att vi har en tendens att glömma människor, glida undan vill du kanske göra ibland, och sen tillkommer också nya människor till församlingsgemenskapen som aldrig har hört kanske en sån här predikan. För jag är ju också medveten om att det är inte alla som predikanter som lyfter fram de här bitarna heller, av olika anledningar. Men för att påminna här nu återigen, vi tar oss an det här området med pengar, hur det relaterar till livet, som en Jesu lärjunge som vi ju är allihop. Deltar du i en utbildning på jobbet där du ska få information om hur nya arbetssätt, då önskar du att den personen ska prata och ge dig information om det. Går du på en föreläsningskväll med en författare som ska berätta om sin nya bok, så är det det du förväntar dig att få höra, att han pratar om sin nya bok. Och deltar du i en gudstjänst och det blir dags för predikodelen, så hoppas jag ju att du vill att predikanten ska lyfta fram Bibeln och prata kring vad som står i den. Och det är det som jag tänker göra idag och de här kommande tillfällena. Vi ska gå till ett av de här kanske mest kända bibelställena i Bibeln om pengar. Och det hittar vi i första Timoteusbrevet kapitel 6. Och det finns mer där precis. Det här är ett Paulusord som han vill känna till. Speciellt en mening tror jag. Det brukar citeras i diverse sammanhang, även utanför kyrkans väggar. Så här skriver han. Vi har ju inte fört någonting med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss någonting härifrån. Har vi mat och kläder så ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Till kärlek, till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar så har somliga kommit bort ifrån tron och vållat sig själva mycket lidande. Vissa översättningar pratar om roten till allt ont, eller en rot till allt ont. Det spelar egentligen inte någon roll. Vad vi förstår i andemeningen är att kärlek till pengar, det är ingenting bra. Vi kan fortläsa här också vad Paulus säger lite längre fram i samma kapitel. Han fortsätter att uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till någonting så osäkert som rikedom, utan till Gud som ger rikligt oss, som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det eviga livet. Genom många ställen i Bibeln så finner man den här vägen om måttfullhet. Det är inte ofta man ser, man hör eller läser uppmaningar att man ska försaka allting och man ska vara helt så här, inte ha någonting, utan man ska vara som bara utblottad. Det finner vi inte. Men inte på samma sätt så är ju också varningar från Paulus och Jesus bland andra här med att ett överflöd och en, när man sätter sitt hjärtas tillit till pengar och rikedom, så finns det en stor risk att man hamnar vilse på olika sätt. Att det som tar tag i ens hjärta och gör någonting med oss människor som inte är bra. Nu är ju, som sagt, jag tror att det här bibelstället är ett av de mest citerade, det här med kärleken till pengar är rot till allt ont. Och den här undervisningen så finns ju i Bibeln, hur man lyfter fram varningen. Men det är ju inte bara det som Bibeln lyfter fram, utan det finns också en annan sida när man också pratar om pengar och rikedom som en Guds välsignelse. Och i Gamla testamentet inte minst så kommer det här fram lite tydligare. Jag tror jag fick med dem. Vi kan se lite grann på några bibelord där också. Först, precis där. Lite exempel vad Gamla testamentets röster säger om de här sakerna. Tidigt i Bibeln, i Första Mosebok 13:2, så får vi det här omdömet om Abraham som sen blev Abraham. Att Abraham var mycket rik på boskap och på silver och guld. Och en annan patriark, Isak, så får vi läsa att Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, till Herren välsigna honom. Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer så att han till slut var mycket rik. Han ägde så mycket får och nötboskap och hade så många tjänare att filisterna blev avundsjuka på honom. Så de här bitarna finns också med i Bibeln. Och att där det lyfts fram som att rikedom och att äga saker, det är inget fel. Tvärtom så pratar man om att det är en Guds välsignelse. Att Gud kan vara med och välsigna. Och många av de här kända företrädarna i Gamla testamentet så ägde mycket, patriarkerna bland annat. Så den biten finns med. Men Gamla testamentet har också den här andra delen. Ta nästa bild där. Till exempel i Predikaren 5:9 så står det att den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också detta är fåfänglighet. Och i samma anda, Ordspråksboken 11:28. Den som förtröstar på sin rikedom kommer på fall, men de rättfärdiga ska grönska som löven. Jag har många gånger sagt, och det kanske ni själva har sagt eller tänkt, hört andra säga eller läsa, att pengar är någonting, det är någonting neutralt. Det beror ju på vad man använder dem till. Och så brukar man, har man till exempel påpekat det här ordet ifrån som vi läste om Paulus, att det står att det är kärleken till pengar som är en rot till allt ont, inte pengar i sig. Och det, så av den, så har jag sagt till många, så har jag tänkt själv ganska länge. Jag menar, det är ju svårt att säga om den här hundralappen att den är ond eller god. Eller hur? Det blir ju lite märkligt. Det är klart att jag och alla kan använda den här för olika saker. Nu får man inte så mycket för 100 kronor. Men skulle jag köpa lunch till en hemlös som inte har ätit på länge, det tror jag alla är överens om att det, då använder man pengen till någonting gott och så vidare. Men det verkar vara som att när vi kommer tillbaka in i Nya testamentet och Jesu ord, så utmanar han de här tankarna lite. Och jag blev själv utmanad för en tid när jag läste en grej som en person hade skrivit om. När han utmanar det här tankesättet på att pengar är neutrala. Att det är ju det vi använder dem till som avgör. Och den fråga som han ställer, är det verkligen så enkelt? För pengar har de har en tendens att göra någonting med oss. Det är inte så att bara för att man får dem, får lite extra, så väcker det automatiskt en vilja att göra gott med dem. Det behöver inte vara det andra heller, men jag tror att det är väldigt vanligt att vi tänker på hur kan vi använda det här för vår egen del, för oss själva. Det finns så många exempel på det här, arvstvister och liknande, där i släkter där allting har sett ut till att vara frid och fröjd, sen så dör en person och efterlämnar testamenten och arv, och så blir det värsta bråken kring vem ska få det och fick du så mycket, och ni vet, plötsligt så när man ställs inför ett faktum att man kanske får möjlighet att få lite extra på bankkontot, då börjar man tänka, ja, då ska jag kunna göra det där, jag skulle kunna köpa den där grejen, renovera den där saken, den där resan och så vidare. Det är väldigt lätt att sådana tankar kan sätta igång. Och där tycker jag också att den här brodern som var inne på det spåret, att ja, pengar kanske inte är så neutrala i alla fall som vi tänker. Man kanske har en poäng där. När vi kommer in i Nya Testamentet och möter Jesu ord i evangelierna, så är det ju så att Jesus kom för att göra människor fria. Evangeliet i sig, det är de goda nyheterna om frihet. Jesus vill befria alla människor på alla områden som kan binda. Pengar är ett exempel på det som kan göra det, men som också evangeliet har kraft att göra oss fria ifrån, så att vi kan använda det på ett sätt i enlighet med Guds tankar och plan. Ska vi se på ett par Jesus ord kring de här bitarna. Jesus pratar mycket i liknelse, som sagt. Och det här är en av dem. Ifrån Lukas 12, 16-21. Sen gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sa, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat som jag äger. Sen kan jag säga till mig själv, nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig, och allt som du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Vi kan ta något bibelställe till där också, tror jag kommer. När Jesus fortsatte, Markus 10, 17-22. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade, gode mästare, vad ska jag göra för att få ärva evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utan män, och det är Gud. Buden känner du, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla och du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån något som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa, mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa, ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen, och kom sen och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, till han ägde mycket. Då kan vi ta det sista ordet där också. Matteus 6, 19-21. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör ut och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Jesus kom med budskapet om frihet, att han ville befria människor. Och här i de här bibelställena, det finns flera, så har det gemensamt att det var människor som på något vis, eller man anar att det finns, han lyfter fram den här bundenheten till pengar som kan drabba oss människor. Där vår skatt är, där kommer vi också lägga ner vårt hjärta. Den här mannen som kom till Jesus, den rike ynglingen, vi vet ju inte helt och hållet i vilken anda han kom. Om han kom ödmjukt och sa att alltså, Jesus, jag har gjort allt. Jag vill verkligen följa dig. Finns det något mer? Det här har jag gjort, och så räknar han upp. Finns det något mer jag kan göra? Eller kom han lite så här lite självsäkert och räknar upp det här och det här och det här har jag gjort sedan jag var ung. Så att, ja, finns det något mer? Vi vet inte riktigt i vilken anda han kom. Eller om han var väldigt, kanske väldigt ivrig så här och drogs med och kanske känslomässigt upprymd. Men inte kanske riktigt förstod konsekvenserna av Jesu kallelse. Ja, när jag började sitta med förberedelserna så insåg jag, oj, jag brukar väl hålla på en halvtimme ungefär, mer eller mindre. Och jag skulle lätt kunna kört en och en halv på det här området. Det finns mycket att säga och det kommer ju mer fler tillfällen. Men det vi kan säga som sammanfattning, som ju var utgångspunkten, vad har Bibeln att säga om pengar? Så är det mycket. Det finns mycket i Bibeln om pengar, både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Om man lyfter fram bägge sidorna, man pratar om välsignelsen, rikedom, ägandeskap, att ha kunnat samla åt sig. Det lyfts fram som att Gud kan vara med och att det kan vara en Guds välsignelse. Fattigdom nämns å andra sidan också som en förbannelse, som just att leva under brist. Samtidigt som Bibeln också väger upp det här, vi såg på de bibelställena, och framförallt så blir det tydligt i Jesu undervisning att pengar i sig, ägande i sig, rikedom i sig, det är inget fel på det. Men, och det finns ett men, och det här är då Jesus som står för det menet. Det finns en risk att det kan ta över våra liv. Det finns en risk att det kan som få tag i våra hjärtan och göra någonting med oss som inte är bra. Och där så är evangeliet fortfarande vägen till frihet. Det finns en väg till frihet, att man kan få vara en som inte blir slav under mammon, utan att man använder det man har. Istället för att mammon får styra oss, så kan vi få styra mammon och bidra med det vi har till välsignelse för den här världen, även på det ekonomiska planet. För nu, det vet vi alla att allt vad det än handlar om, församling, missionsverksamhet, allt form av kristen verksamhet i den här världen, så kostar pengar. Så är det. Och det är inget konstigt, utan vi lever under samma förutsättningar som den här världen gör. Hur håller man sig då frisk och sund i sitt förhållande till pengar? Genom att härma Gud. Och Gud är bland många saker en givare. Och det kommer vi fortsätta på nästa söndag. Amen.